Du lyssnar på Fjället tiger still av Victoria Björn Blomqvist, utgiven av Piratförlaget, uppläst av mig, Emelie Strandberg. Till Ellen och Thea, dröm och dröm stort. Prolog, 2004. Musiken dånade ur högtalarna, cigarettröken blandades med svett och parfym och här och var fanns en lukt av spya. Det var i slutet av november och snön vräkte ner. Säsongen hade precis dragit igång och Högfjällhotellets dansgolv var fyllt av festande ungdomar. Stämningen var uppsluppen och folk dansade till Raymond och Maria, Arash och Sara Lövgren. Tonåringar hånglade i trånga, nedsolkade soffor. Någonstans tafsade en överförfriskad besökare på en servitris och överallt trängdes säsongsarbetare, turister och lokala ungdomar. Inte en helt okomplicerad kombination. Just den här kvällen var det invigning av det nya dansgolvet. Man hade satsat flera miljoner på att renovera den gamla delen av hotellet. Kön hade ringlat sig lång utanför entrén tidigare på kvällen. Unga tjejer i korta kjolar och pumps trampade runt i snön och vände sig bort från vinden för att inte förstöra make-upen. Lika unga killar i tjocka Peak Performance-jackor ansträngde sig för att verka oberörda. Det hade snöat rejält de senaste veckorna och ikväll var temperaturen -5 grader och sjunkande. I dagsljus bjöd gigantiska panoramafönster på en magnifik utsikt över skidbackarna och stugbyarna på fjällsidans norra del. Nu var det becksvart utanför och det enda man kunde urskilja var det töcken av snö som virvlade runt. Kvällsåkningen i huvudbacken var för länge sedan stängd och en ensam pistmaskin arbetade sig upp för fjället. Den 10 meter långa timrade baren låg strategiskt placerad längs med fönstren och därifrån hade man även utmärkt uppsikt över hela dansgolvet. Klockan hade precis passerat 11:30 och en skara ungdomar stod och hängde vid bardisken. Några svepte sina Jägermeister-shots och ställde ner dem med en smäll i disken. Någon böjde sig fram över baren och framförde ett skamligt förslag till den mörke bartenden. En annan betalade just den drink och öl som beställts in och spanade ut över vimlet på jakt efter ett lämpligt byte att roa sig med för kvällen. I pianobaren hade ett högljutt gäng samlats och nya bekantskaper höll på att stiftas. Mörkt, långt hår kastades bakåt och ett gällt skratt hördes. Händer famlade, glas höjdes och omdömen fördunklades. Det var varmt. Så många människor som knuffades och trycktes mot varandra. Cigaretter tändes och askan hamnade på den vinröda heltäckningsmattan. I den berusande festkvällen var det ingen som såg stormen komma. Kapitel 1. Jag strök med tummen över den ljusgula mössan, fram och tillbaka. Stirrade ut i dunklet och lyssnade till de avlägsna ljuden från gatan utanför. Så många nätter jag suttit på golvet med ryggen mot väggen och betraktat det halvtomma rummet, spjälsängen och de ouppackade kartongerna med bebisaker. På dagarna kunde jag inte förmå mig att gå dit, men på nätterna hade jag svårt att slita mig därifrån. Micke hade till slut ställt bort de förhatliga målarburkarna. Till en början bröt jag ihop varenda gång jag fick syn på dem. Även om både Micke och barnmorskan försäkrade mig om att missfallet inte berodde på färglukten, levde misstanken fortfarande kvar djupt där inne tillsammans med alla andra förebråelser. Jag hade läst innehållsförteckningen, sett alla de kemiska beteckningarna och tänkt på den sträva lukt som det tagit flera dagar att vädra ut. Missfall. Det var ett vidrigt ord som objektifierade det som hänt. Det var inget missfall, det hade funnits ett barn. Mer än ett foster. I vecka 20 hade jag slutat oroa mig, börjat planera och lyckats övertala Micke att göra i ordning rummet. Vår vackra och solida kärlek skulle bli fulländad. Vi målade och köpte grejer och bar upp min gamla spjälsäng från förrådet. Veckan därpå hände det otänkbara. Jag hade oförstående stirrat på toalettpappret och först inte kunnat tro på vad jag såg. Det där röda som ilsket skrek att något var fel. Micke försökte lugna mig. Han la sin starka arm runt mig medan han ringde barnmorskan, men det slutade inte blöda.